Ja, det glömde jag säga innan vi börjar nu. Vi kommer ju att dela ut gudstjänsthäftet till konfirmanderna som vi får nästa gång. Där ni ska skriva upp typ bibelord och vad predikan handlat om, vilka sånger, vad som varit dåligt eller vad som varit bra. Nu har ni chans att skriva det i era mobiler. För den gudstjänsten som är idag får ni använda som en gång av alla de här 10 som ni ska göra. Är det med? Så att ni kan börja med att skriva upp Romarbrevet 10:13, så har ni med det. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är det bibelordet som jag vill skicka med. Ja, det, mina vänner, kan jag säga, har inte varit så lätt. Vilket ord ska vi skicka med? Ja, det har vägt emellan mängder ord, alltså, om man ska vara ärlig. Och funderat, ja, men ska vi bara ha den? Ja, men, ja. Så det blir det nu. Och jag kommer att liksom plussa till en massa grejer. Som vi kommer märka under resans gång nu. Men det är i alla fall Romarbrevet 10:13. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och jag tror att vi kan dra igång den också nu. Den är jag. Fint. Och vi kan hoppa nu direkt till bild nummer 2 också. Så snabbt går det nu. Alltså, nu är det Paulus som har skrivit Romarbrevet. Om vi bara börjar där. Jag behöver inte skriva upp det nu, men jag bara berättar det. Och då kanske du undrar, Paulus, vem är han? Det är i alla fall en figur som ni kommer att höra en hel del av. Paulus var nämligen inte så där superbundis med Jesus i början. De var liksom inte han i hanske, utan det var en liten konflikt däremellan, kan man säga. Ja, Paulus var en stridis i ordets rätta bemärkelse. Han ville ju förfölja de kristna som tillhörde den vägen. Paulus ville, ja, kanske inte utrota, men han ville i alla fall, ja, han ville sätta ordentliga käppar i hjulet. Så får Paulus ett möte med Jesus när han är på väg att fängsla mängder kristna. Så får han ett oförglömligt möte som förändrar hela hans tillvaro, hela hans liv blir omkullkastat. Han får möta den uppståndne och så får han ett uppdrag åt Jesus. Så tänk nu, han som har förföljt de kristna, han som har förföljt den kristna församlingen och människor på grund av att de tror på Jesus. Han säger de här orden. Alltså det är Paulus som säger detta nu. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro, som det är så skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Paulus är expert på krångliga ord. Jag skäms inte för evangeliet. Vad är ens det för någonting? Det är goda nyheter, mina vänner. Det är goda nyheter om Jesus Kristus. Att han har dött. Han har alltså gett sitt liv för var och en. Han har besegrat döden och han har uppstått. Evangeliet handlar om Jesus Kristus, om den utlovade Messias som det gamla förbundet talar om. Alltså gamla testamentet, första delen av boken. Och så landar vi in i nya testamentet där Jesus kommer och det nya förbundet upprättas i och med korset, döden och uppståndelsen. Jag skäms inte för evangeliet. Det är de goda nyheterna om Jesus Kristus. Det är en Guds kraft till frälsning. Också ett märkligt ord. Det är Guds kraft till räddning. Är det. Jesus är den som står för räddningen. Alltså ifrån död till liv. För var och en som tror. Alltså du blir inte frälst per automatik. Så är det. Det är för var och en som tror. Så du behöver göra ett sådant aktivt val i detta. Först juden, men också greken. i evangeliet, att det här är kanske överkurs nu, men i evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Det är liksom Romarbrevets stora övergripande tema. En rättfärdighet ifrån Gud. Det är det krångliga begreppet nummer tre. Rättfärdighet. Käre Gud, det kommer bli långt. Varför så krångliga ord? Nu ser vi se. En rättfärdighet ifrån Gud. Det är så nu. Enklast förklarat så är Gud är aktiv i detta ögonblicket. Det är så att Gud ställer dig i en rätt position, alltså överens. Vet du vad ensmärke är för någonting? Han ställer dig i ens med honom. Är du med? När man ska köra in i en hamn så behöver man ha vissa ensmärken överens innan man kör in. För skulle du köra in i farled och de här ensmärkena inte är överens, då smäller det. Då kör du på grund alltså. Han är den som är aktiv och du är passiv, du gör ingenting. Han har ställt dig i rätt förhållande till sig själv. Det är det som är det fina. Det är rättfärdighet från Gud. Han har ställt dig i rätt position. Det enda du egentligen behöver göra eller kan göra, eftersom frälsningen är av nåd, alltså den räddningen som Jesus har erbjudit till var och en, du behöver gensvara på den. Och kanske säga, Herre, jag tror på dig. Jag vill ha med det jag gör. Det är det enda aktiva du kan göra. Så du är passiv först tills Gud har ställt dig överens med honom. Sen behöver du bara bejaka den där och svara ja på hans kallelse. För det står ju så. För var och en som tror. Det är kanske minst upplyftande när vi läser evangelierna eller när vi förstår historien. Så det är ju när man ser att många åtta Jesu lärjungar fick ju sätta livet till för sin tro. Alltså det var folk som vägrade att avsäga sig sin tro på grund, alltså för det var ju förföljelse om man ville då att man skulle säga att nej, men jag tror inte. Och var det så då, så blir man i många fall fängslad eller avrättad. Och så skriver han ner en fråga här nu, eller två frågor. Vad är det som får människor att göra en heroisk insats? Vad är det som får en människa att göra en heroisk insats? Och en fråga till. Vad är så litet att det är värt att leva för? Och så stort att det är värt att dö för? Det är, mina vänner, det är frälsningen, det är räddningen, det är tron. Så är det. Om vi tar nästa bild här nu, så ska jag berätta om ett exempel där någon gjorde en ganska stor grej. Här ser en stor båd. Och ett kors och en räddarkrans. Längst ner så ser du rubriken, eller den bok som heter The Titanic's Last Hero. Då är det en man som heter John Harper. Nu blir det en liten historielektion. Men det här kommer på ett sätt att förkroppsliga vad det betyder med ett förvandlat liv med Jesus. Vi ser att han dog där 15 april 1912. Som vi vet så åkte Titanic på ett isberg. Natten mellan 14 och 15 där så hände detta tragiska. När över 2000 passagerare var ombord på den stora båden. Och strax under 1500 personer fick ju sätta livet till. Man hade basunerat ut om en falsk trygghet för den båten. En hade till och med sagt så här att den här båden är så säker att inte ens Gud skulle kunna sänka den om man hade velat. Det var liksom en layout som man hade. Inte ens Gud kan sänka den här båten om man hade velat det. Och det är inte ens tillräckligt med livbåtar ombord på båten. För båten är ju osänkbar, har man ju sagt. Det kan inte hända. Men vi vet att det händer. Vi vet att det smäller. Denna mannen, John Harper, var otroligt angelägen om en grej när han inser att det här kommer inte att sluta väl. Så han ropar ut tre grejer. Kvinnor och barn och ofrälsta till livbåtarna, skriker han. Kvinnor och barn och ofrälsta till livbåtarna. Det basunerar han ut. Men det jobbiga är att under den situationen när båten håller på att sjunka så spelar man ju musik för att lugna folket och vaggar in dem i falsk trygghet. Han ropar kvinnor och barn till livbåtar. Han har en dotter med sig som han sätter i livbåten och säger vi ses. Denne John Harper hamnar i vant när båten sjunker. Och under tiden som han ligger där och bland hjärtskärande skrik ibland dessa som ligger i vant så ropar han någonting speciellt ifrån apostlagärningarna. Som jag har glömt vilket kapitel det var, så att det lägger jag ner. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst, står det i alla fall. Ja, det står någonstans. Det försvann. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Det är en röst som ekar ut bland de som ligger i detta kalla vant. Så tänk, vad är det som gör att en människa gör en sån här heroisk insats? Som han gick ju först och liksom hämtade folk för hyttorna och bara skrek, gå till livbåtarna, gör det. Sätt er i säkerhet. Sen finns det en annan jobbig grej och det är det jag tänker blir en liten jobbig bild mellan församlingen och livbåtarna. Då fanns det en själviskhet hos de som satt i livbåtarna. De rodde bort ifrån båden av rädsla för att livbåten själv skulle sjunka om det tog in massa folk. Jag tänker att församlingen är en livbåt. Församlingen ska gå in till människor. Församlingen ska visa på att det finns någon som har gett sitt liv för var och en. Församlingens uppdrag är att presentera de goda nyheterna om Jesus Kristus. Församlingen har inte råd att gå bort ifrån människor. Församlingens uppdrag är att gå till människor och erbjuda räddning. Vi är inte räddningen, men vi pekar på en och det är Jesus Kristus. Och det är han som säger att jag är vägen, jag är sanningen och livet. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Så de som låg där vant och tog emot Jesus fick ju inte några följdfrågor om dogmatik eller läror och grejer. Ja, kan du förklara treenigheten först nu innan du kommer att... Nej, tro på Herren Jesus. Så det Paulus gör, han liksom har den här dubbla betoningen med munnen. Var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men han tar också hjärtat med. Och jag tänker att Jesus i sin suveränitet hör ditt rop till Jesus. Herre, jag tror på dig. Men han hör också ditt hjärtats bön. Det du inte säger. Han hör det ropet. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli, vadå, kommander? Frälst. Så är det. Vi knäpper våra händer. Tack himmelske fader för att du är det största Jesus. Tack att du är våran räddning, Herre. Tack att du är våran livböj, Herre, som vi får klamra oss fast vid Jesus. Tack att du vill alla människors väl, Jesus. Att du, Herre, räcker till för oss var och en, Herre. Men vi ber dig om styrka och mod, Herre, att våga bekänna dig som Herre och frälsare i våra liv, Jesus. Vi tackar, Herre, att du är det största, Jesus. Och nu när vi ber, så kommer jag be er var och en att lägga sin hand på hjärtat utan någon kollar. Alla gör det nu. Alla lägger sin hand på hjärtat. Så ber vi så här att tack Jesus att du faktiskt hör mitt hjärtats rop just nu, Herre. Vi tackar dig för Jesus. Tack att du hör det tysta ropet inifrån hjärtat, Jesus. Tack att du hör det ifrån våra mun också, Herre. Men du som känner oss in och utan, Herre. Vi lägger allt detta nu, Herre, i dina händer, Jesus. Tack att vi får be om ett förvandlat år som är framför oss, Herre. Tack att vi får be om ett förvandlat liv, Herre. Inifrån och ut, Herre. Möt oss var och en där vi befinner oss, Herre. Och du, Herre, leder oss på rätta vägar. Och hjälp oss, Herre, att se på varandra på ett sätt som behagar dig. I Jesu underbara namn. Amen. Tack, vänner.